Hej och välkomna till dagens andakt. Jag heter André Djupsjöbacka. Det finns en sak jag har tänkt på sistone. En sak som har intresserat mig för att det är så jätteförvånad och konstigt. Men det är alltså så att för vissa såna gamla antika kulturer så historia var helt oviktigt. Jag tänker nu särskilt på två ställen, på Persien, det som idag är Iran, och Indien. Det är alltså så att Indien, de höll som inte på där med kronologier över kungar och när de här olika kungarna har levt och vilken kung som kom efteråt och så vidare. De hade inte som kronologisk historia. De kunde nog på ett sätt dra vissa berättelser om några olika kungar som har levt någon gång och så att de där berättelserna hade någon slags moralisk poäng till exempel. Men det finns som inte några enhetliga kronologier och det finns ingen struktur på det här så att det blir ändå väldigt svårt att säga att när de här olika kungarna i de här berättelserna har levt. Och det här får ju ett sånt resultat att det blir som svårt att placera folk i tiden. Och det blir till exempel när man tar den här Buddha som skapar buddhismen och så frågar man att när levde en sån här person då som Buddha. Nå, det går nog ungefär att gissa lite sådär, men det kastar ganska mycket. Alltså man kan säga att kanske det var någon gång på 500 eller 400-talet före Kristus, men det kastar liksom med 100 år så det är ungefär när han nu kan ha levt. Det blir någon slags gissning. Och det här är nästan ännu värre när man kommer till Persien, alltså Iran i dagens läge. Och i Persien så, innan kristendom och islam kom, så hade de en religion där som hette zoroastrianism. Och det grundades av någon zoroaster eller zarathustra. Men frågar man när då den här zoroaster levde, så det finns ingen har någon aning. Det går inte att säga överhuvudtaget när en sån här person som den här zoroaster levde. Det går inte så att säga var han levde. För att de var helt ointresserade av de här frågorna. När en sån här zoroaster levde eller var han levde. Och det här innebär också att ska man veta något om persisk historia så då måste man antingen gå till arkeologin vad de har lämnat efter sig. Eller sen så måste man läsa vad grekerna har skrivit om perserna. För grekerna, de var intresserade av så här kronologisk historia som har någon slags struktur. Men det som ju är, det här är ju hittills nu ganska så det sekulärt ännu. Vad har det här för nytta eller varför är det här intressant för kristna? Men för kristna så finns det ju den intressanta frågan att hur är det då med Bibeln? Är Bibelns författare intresserade av historia och historicitet eller är det som de här i Persien och Indien som inte bryr sig när saker har hänt eller vad det har hänt? När man börjar läsa Bibeln så det som slår en och kommer emot så det är ju snabbt de här olika släktlistorna som många tycker är väldigt tråkiga. Det är olika personer och så står det hur länge de levde, hur gamla de var när de fick barn och sen när de dog. Och många tycker det här är ganska tråkigt. När man läser vidare i Bibeln så kommer man till de här kungalistorna, de här kungakrönikorna. Och det är lite samma sak, det står om de här kungarna, hur gamla de var när de tog över tronen, hur länge de regerade. Och sen så dör de och så kommer nästa kung, hur gamla de var när de tog över tronen, hur länge de regerade. Så följer det här liksom på varandra. Och många tycker det här är ganska tråkigt. Men det avslöjar ju en ganska intressant sak alltså om de här författarna. Alltså för det avslöjar med de här författarna att de är väldigt intresserade av att placera in de här händelserna som de beskriver. De är väldigt intresserade av att placera in dem i historien på något sätt. Och sen när man får vidare till Nya Testamentet så då Nya Testamentet följer i den här Gamla Testamentets tradition av att placera in saker i olika historiska sammanhang. Läser man till exempel Apostlagärningarna så det här är för vissa historiker en sån där favoritkälla för att i Apostlagärningarna det finns jättemycket städer som nämns och det finns mycket olika lokala myndighetspersoner som nämns vilket gör att det blir relativt lätt att placera in de här händelserna som beskrivs i något slags historiskt sammanhang. Ett av de här häftigaste exemplen på det här så är i Apostlagärningarna 18 så helt i förbifarten så nämns det att det finns någon sån här karaktär som heter Gallio. Han är någon slags styresperson och Paulus står i domstol inför den här Gallio. Nå, Gallio, så han är ju inte så viktig för apostlagärningarna, så man får ganska lätt snabbt förbi det här. Men det som är så intressant så är att den här Gallio, han har en bror som är betydligt mer känd. Det är en sån här som heter Seneca. Och den här Seneca, han är en av de här kända, kanske, han är kanske den kändaste romerska filosofen. Han hör till den här stoiska skolan. Och det är alltså så att när man läser Apostlagärningarna, kapitel 18, så det är helt i förbifarten så råkar man hans bror. Det är alltså så att det här, det berättas om Paulus och Apostlagärningarna överlag, så det har en tydlig historisk kontext var de här sakerna händer. När man läser, för inte så länge sedan så hade vi ju julen, och tänker man på julevangeliet så det är ju samma sak. Det är Augustus, han är kejsare, och det är Quirinius, han var landshövding i Syrien. Och så placerar man in den här berättelsen i Judeen, det är Nazaret och det är Betlehem som gäller. Så det är på samma sätt med evangelierna, att vi har en tydlig historisk sådär. De placeras in i en tydlig historisk miljö. Och det här som det är intressant och viktigt, för att det visar att de här bibliska författarna, för dem så är det viktigt att placera in de här bibliska händelserna i en verklig tid och på verkliga platser. Och det visar att det är viktigt för de här författarna att de här händelserna som de beskriver, att de faktiskt har ett rum. Och det är kanske ett av de här mest slående exemplen på det här, när man läser de här texterna själv, så är ju början av Lukas evangelie. Jag citerar här från första kapitlet. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Det är alltså för den här författaren som skriver det här, så det är väldigt viktigt att placera in de här händelserna i en historisk miljö, och det är viktigt för att det ska visa att de här händelserna faktiskt har ägt rum. Och han hänvisar också till de här ögonvittnena, vilka man gör på flera ställen i Nya Testamentet. Det är nog alltså så att bland de här liberalteologerna, de har en sån här idé att det är teologin är viktig i Bibeln, men historia i Bibeln så är helt oviktigt. Och de menar alltså att för författarna så är teologin viktig, men historia, det är inte så viktigt. Och det finns ju mycket ateister som säger samma sak. Men när man läser Bibeln och försöker fundera att vad verkar vara viktigt för de här författarna, och så tänker man hur mycket tid de lägger ner på att skriva sådana tråkiga släktlistor och de här krönikorna över de här kungarna. Så det visar ju nog att det för de här författarna så är det är väldigt viktigt att placera in händelserna som de beskriver i en verklig tid och på verkliga platser, för att de verkligen har hänt. Och när man tänker på Lukas evangeliet och den här tiden när det här skrevs, det måste ju ha varit väldigt viktigt alltså för folk att veta att de här sakerna faktiskt har hänt. För att det var ju mycket av de här i den här tidiga kristna generationen, den här första kristna generationen, som led martyrdöden. Och ska man gå och dö för någonting, så är det förstås viktigt att det man tror på faktiskt har hänt. Och inte att det är bara någon sån här from teologisk saga som liberalteologerna kanske gärna tänker. Det här har också en viktig poäng för oss som är kristna idag till sist. För mig är det åtminstone så där lite att man kan ha hört de här berättelserna så många gånger, så att det blir som på något sätt ganska abstrakt. Och man tänker inte på att till exempel nu som en person som Paulus. Det här är alltså en verklig person som verkligen lever på det här sättet. Han rör sig faktiskt från stad till stad för att förvidare det här budskapet. Och jag tycker det här är en så här källa till inspiration att påminna sig själv om att det här har faktiskt varit verkliga personer som har levt på det här sättet. Vi ska be nu här till sist, Fader vår, innan vi hör på någon sång. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem och skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och ärligheten i evighet. Amen.
Många frågar om kurs och krykt nu. Många undrar vad är livets mål. Många saknar tro och mening. Undrar vart vi är på väg.
Sanningens väg.